prata om hur det går på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Det är så här revytiden nu. Jag var och tittade på premiärerna på Ormarevyn, det var jätteroligt. Och det slog mig när jag såg, alltså, det var, tror jag, faktiskt flera karaktärer i den här revyn, alltså män som hade alltså netipaito, alltså net, alltså sån där wife beater, ärmlös vit tröja, men som har såna där stora maskor.
Jag börjar tänka, vad alltså sån där som, jag vet ju vad netipaito är, men ja, vad heter det på riktigt svenska?
Nej, men det ser ju ut så där som man sätter skinkor i, alltså sådär som, en, så, som ett fisknät, en sån här onaturhapuro tröja. Men det är på något sätt så roligt, alltså, för det plagget existerar ju troligtvis endast på österbottniska revyscener nu för tiden. Alltså att det finns ju inte, om jag skulle idag bestämma mig för att idag ska jag klä mig i netipaito, så jag vet inte vilken affär jag ska gå. Alltså inte går det ju att få skaffa väl sådana där.
Det här är intressant, för alltså, det är ju Ono Torhapuro som är på något vis sinnebilden, ja, för den här, för det här klädesplagget. Alltså, ja, just en ärmlös med stora maskor. Men har den som någonsin existerat på riktigt, eller är det som någonting som skapades för karaktären Ono Torhapuro, och så på något vis blev det bara en trop att en viss typ av sån här mansgris, ja, eller så här.
Ja, men det, någon, alltså,
ovårdad,
det är,
man.
Det är ju precis det, att det, man på något sätt är ännu mer ovårdad än om man ska vara helt naken när man har en sån där på sig. Men nu kommer det väl från, jag ser det att det är på något sätt en så här, liksom, att man har det under kjortan, att det på något sätt ändå är så där ett extra lager, men att det är väldigt luftigt och så där, och så har man liksom kjortan på då.
Men hade det någonting så här, vad ska man säga, lite vågat över sig då, att det var stora maskor, att om man bara hade den på sig så då såg man liksom igenom och man kunde se kroppen?
Ja, men det är det där, så det är det som är så intressant, alltså, för att om man så där rent stereotypiskt kollar och tänker så där på kvinnliga och manliga underkläder, så såna där liksom genomskinlighet och stora maskor, alltså det är sånt som är feminina attribut. Att det är ju väldigt otippat att det där existerar liksom på ett manligt klädesplagg.
Jag har för mig nog att något så här, är det 80-talsartister, sån här glamrock, liksom, alltså jag kan tänka mig någon sån här Twisted Sisters-sångare, nu vet jag inte om du känner till, men alltså som riktigt en stereotyp av en sån här 80-tals hårdrockare med stort hår. Mm. Så Tom skulle kunna ha, tror jag, en sån här, vad det nu heter då, nättröja.
Ja.
Och så att eventuellt så var det kanske någon sån här 80-tals grej som var just då och som aldrig sen har återkommit.
Det är någonting med den här färgen, alltså den här vita färgen tycker jag också är speciell. För att om du ska ta då en klassisk Ono Torhapuro netipaito, men du ska färga den svart, då skulle du plötsligt vara liksom i sån här tysk Berlin, så här kö till någon underground-klubb om du har det på dig.
Ja, och kanske, alltså det beror ju på, alltså, materialet och hur den är.
Men oberoende, det signalerar någonting helt annat.
Men det intressanta är ju, som du sa, att det har alltså överlevt då på revyscenerna.
Ja.
Och är det som, för att man skulle tänka att nu har en ny generation av människor tagit över revyskapandet också. Men har de ännu den här referensen från liksom att de har tittat på tidigare revyer eller någonting? Ja. Eller hur kan den överleva?
Alltså,
den,
för det signalerar ju, alltså, för det är ju en specifik form av mansgris med oftast en ölburk i handen. Och så sätter man det där på, och så är det ju då att, ja, men då tar jag ner till Paito om jag ska vara en sån typ. Men det existerar ju inte längre. Alltså det finns ju, såna där män finns ju. Män i nät Paito finns inte något mer.
Vad är liksom motsvarande sån här då, alltså för en man som mest är hemma och inte vill klä sig? Alltså det är ju så här verkaren, alltså typ, ja, träningsbyxor och,
ja,
sånt.
Men, och en sliten t-skjorta. Men på något sätt så har vi liksom som art, har vi så där kollektivt bara bestämt oss för, nu ska vi sen aldrig mer ha Ono Torhapuros nätkjorta på oss nog mer.
Det är intressant, för ofta återkommer ju olika plagg ändå med något mellanrum i tiden. Och eventuellt så är nätpajtan någonting som vi kommer att se en uppsving för inom kort, eftersom den har varit borta så länge. Så att nu är det någon som tar den, och sen är det som, oj, alltså, vet du, någon på Flow-festivalen har den, och så är det som lite hippt för att det är så märkligt och det är så gammalt och så blir det igen.
Kanske man ska ha den liksom andra vägen, alltså att du först har liksom en cool t-skjorta på dig och sen drar du en vit Netty Pyto över det. För det tycker man på ett sätt ska vara mer logiskt eftersom det är de här stora maskorna, att man ser igenom vad man har under sig.
Humorgruppen Kai borde göra en låt som heter Netty Pyto. Det skulle kunna kanske göra den återkommer sen.
Patutana Netty Pyto.
Netty Netty Pyto.
Netsi under Netty Pyto.
Hör det på något sätt ihop med Kalsarikännit också? För har inte den människan som drar Kalsarikännit också en Netty Pyto?
Ja, men det är ett jättebra exempel. För att egentligen så borde det vara Netty Pyto-kännit. Men det är ju inte, utan det är Kalsarikännit. Att också där så ser man hur den har försvunnit. Eller har den någonsin existerat? Eller är det bara ett revyplagg? Är det bara Uno Turhapuro och på revyerna där de där kläderna finns?
De måste ju ha hittat de här kläderna någonstans till rekvisitan till revyn också.
Jag ska få koll min e-post, Janus, jag drar på mig Netty Pyto så går det lite bättre.
Boen bormo puto sarbotling som talar sitt så popna popkum så vore vi popnu denna popkum så vore vi lys på Ted och Kai.
Men på tal om kläder som bara män använder, så jag stötte på ett påstående som på något sätt, det var provocerande men så där på ett skönt sätt, och jag tror att du kommer att ha åsikter om det här. Och när jag läste det här så har jag ändå inte kunnat sluta släppa att det finns någonting i det här. Och här är påståendet då. Om bara män gillar någonting så är det inte coolt. Att det är ett fenomen eller en grej eller en maträtt eller vad som helst. Det måste vara så att en kvinna måste också tycka att det här är bra eller hålla på med det här innan det kan klassas som coolt. Om det är någonting som bara män sysslar med eller som bara män gillar, då kan det inte vara coolt.
Ja, intressant. För jag tänker, alltså coolt i vilket sammanhang? För det är ju säkert bland de männen då, alltså som älskar Nickelback, så är det ju säkert...
Ja, men tänk dig majoriteten.
Jag vet inte om de
skulle
använda ordet coolt.
Nej, men majoriteten. Alltså sådär att de som är utanför konserten tycker inte att det är coolt.
Alltså du följer ju för säkert med nu under Super Bowl när alltså Bad Bunny hade sin halftime show och kontroversen kring det. Men du vet väl också att det ordnades då en alternativ halftime show med Kid Rock då, som var som The True America halftime show.
Mm.
Och det är ju nog en som bara män gillar, tror jag.
Och då,
ja, men jag blir ju provocerad förstås av det du säger.
Ja.
Och samtidigt så ligger det någonting i det, du har rätt. Men det handlar ju just om vem det är som lägger epitet på det hela.
Det som är intressant här är ju att man kan väl också svänga på det här, tänker jag. Eller kan man det? Om det är någonting som bara kvinnor uppskattar, kan det då vara coolt?
Ja, svårt. Vi försökte se på Heated Rivalry, jag och Nico. Och det är ju kanske det sämsta vi har sett i våra liv. Så vi tänker inte se fler avsnitt.
Var det för mycket hockey och för lite sex?
Obegripligt dåligt skrivet och liksom skådespelat och regisserat.
Men
och
det är ju hyllat. Alla tycker ju alla sådär att man vill ju bara gå med i ishockey för att man vill ha sex med medspelarna. Eller
men det är ju så soft. Alltså det är som mjuk porr är det, och det är inget annat än det, för det finns ingen spänning eller något drama eller något djup eller innehåll överhuvudtaget i det hela och så här. Men jag menar, det är ju något som nu då framförallt kvinnor gillar. Och inte, det är ju coolt med Heated Rivalry, det är ju stort.
Ja,
men
menar du alltså att män då inte tycker om det?
Jag vet inte faktiskt vem som kan ärligt tycka om det. Alltså, om man vill se på vackra kroppar så då går man väl inte att se en dramaserie?
Ja, nej, då går det till brandstationen. Brukar du gå ut och gå fram och tillbaka.
Ja.
Men jag tycker det ligger någonting i det här, alltså på något sätt att ändå är så här att någonting ska betraktas som allmänheten. Men det här är coolt. Det har någonting. Det här är liksom, det här har potential. Så då måste liksom flera, alltså det måste uppskattas från flera olika håll på något sätt.
Ja, men alltså förstås ordet coolt i sig är väl okult, men som vad tänker du på som coolt idag? vad skulle det vara som ett exempel på något?
Någonting som är någorlunda trendigt och som man uppfattas som att det är en positiv egenskap om det är någonting man förknippas med. Det skulle säga definitionen av att coolt. Ah, oj shit, coolt, ja. Okej, okay, du håller på med det där. Ja, men det är häftigt.
Ja, men vad skulle det vara idag? Alltså, för jag känner mig så utanför alltså, de arenor där någonting liksom nytt och spännande och coolt lyfts fram.
Mm. Att vara på det där, att ha ett så här gym som är som en nattklubb är inte ganska coolt nu. Alltså sådär att man far, det finns så här nya dyra gym där det är mörkt och lasrar och
så spelar det teknomusik.
Ja, och så har man så här svart netipaito på sig när man är där och jobbar. Det är väl ganska coolt. Alltså sådär att någon som driver ett sånt gym eller går till sånt gym, det skulle klassas som coolt. Och då är det både män och kvinnor som tycker om det.
Ja, men är det som så att om bara tjejer gillar det så då avfärdar man det som en tjejgrej och så bryr inte sig männen om det. Om det bara är män som håller på det så avfärdas det som en grabbgrej och sen så är det inte intressant för någon annan. Men om båda könen kan enas kring att här finns någonting. Ja men nu måste det ju vara så.
Ja, jag tycker också. Jag tycker att det ligger någonting i det där.
Men hur är det som är så här, alltså vad ska vi nu säga då? Är du astrofysik? Alltså jag förstår att det inte endast är män som håller på med det. Men nu är det ju mest män som håller på med det. Och det är ju, känner jag, att det är objektivt coolt.
Ja, men det är det ju inte.
Jaha.
det förstår man ju direkt. Alltså ord som har astro som prefix, det är inte coolt.
Men vet du när de... Nu har de ju alltså en ny teori om mörk materia och hur det på något vis då är som pugnadsställningarna för hela universum och att man nu då har som lyckats som med hjälp av det här James Webb-teleskopet har man lyckats kartlägga hur det sprider sig i universum.
Mm.
Det är ju coolt.
Inte i allmänhet, nej.
Och förstås jobbar det säkert en massa kvinnor också på NASA. Och för det gör det förstås, men som intresserar sig för sånt. Vad var det där nu då, romarriket? Är det det som bara män intresserar sig för? Är det okult då?
Ja, men det är det ju. Det var väl en sån här fråga, att man skulle fråga på något sätt att när har du senast tänkt på romarriket? Och så var det så där överraskande ofta kom det fram. Ja, men det är väl ett typexempel på någonting som är okult. Men jag vet inte, gjordes det någonsin alltså en kvinnlig variant? Vad var liksom kvinnliga motsvarigheten till romarriket? Är det netipaito det då? Heated rivalry.
Vad är det med poddar då? Jag tänker Joe Rogan, det är ju stereotypt, det är ju bara män som lyssnar på Joe Rogan och han är ju ändå på något sätt, jag vet inte om cool är rätta ordet, men han är ju ändå en sån som har någon sorts status.
Ja, men inte sådär allmänt, inte sådär cool. Alltså när jag säger cool så menar jag sådär som Barack Obama cool. Och det har han ju inte.
Jag satte ut en bild på Instagram när vi hade namngivningsfest för Lycke. Och den har nu igen setts av så här 120 000 människor. För nu kan man se statistiken på Instagram.
Mm.
Och 90% kvinnor.
Mm.
Alltså, så att är det okult med namngivning då? Eller med familj? För att det är nästan bara kvinnor som bryr sig.
Det är okult med familj. Det är bara kvinnor som vill ha det.
Jag stötte på ett citat av Tage Danielsson som är ganska känt. Jag har bara inte tänkt på det här citatet på länge. Jag kan ju läsa det. Det är ens skyldighet att hålla glädjen levande. Det kan vara tungt, men man måste försöka. Om man ger upp och drunknar i sorgen ökar man världens elände. Ja, det är ganska fint. Och det liksom summerar något som jag insåg för pinsamt lite tid sedan. Det var alltså jag och Nico så här, vi har ju våra diskussioner och det här, han är ofta så här jätteoptimistisk kring saker, medan jag då kan ha en tendens att liksom lite vara lite orolig och kanske så här stressad och som kanske missmodig ibland. Och sen när jag då beklagar mig om någonting, att nu är det så stressigt och vi kommer inte att hinna, så han alltid så här att ja, men nu hinner vi det här. Och alltså, det här ordnar nog, säger jag. Och han är liksom alltid så. Och sen så kan jag då bli störd på honom för att jag är ofta den som ordnar saker. Och det är jag som lägger påminnelser och jag som fattar i butiken och fixar så att det finns det som behövs. Och jag ser till att det sen finns förutsättningarna för att någonting ska gå smidigt.
Ja, han är van att det bara ordnar sig, så då kan han vara optimistisk. För att det är du som ordnar det.
Ja, att han har som vant sig vid det, eller är det mera då att han som inte, mera det är så viktigt att saker och ting är smidigt eller att saker och ting ordnas och så här. Alltså jag som kan störa mig på det hela. Men sen då, om jag framhärdar då i min negativitet när vi har våra diskussioner med Nico, och det här gör jag ju inte alltid, men det var någon gång nu, och det här är alltså pinsamt lite tid sen, som han då till sist blev tyst. Och så blev han liksom ledsen. Och så sa han någonting i stil med att ja, nu vet jag att det är så där. Nu vet jag att det är jättestressigt nu och att det är som jättetungt det här vi ska igenom just nu. Och så är det som att ja, men okej, men just har du hållit på och sagt att du som att inte det är det. Så att ja, jag hade alltså rätt. Och så var det som att ja, du hade rätt. Men moralen är att han försökte hålla stämningen uppe. Att han försökte hålla glädjen vid liv. Han försökte att inte vi ska som ramla ner i det här hålet som det är att börja liksom vara desperat och vara missmodig och att låta den här ångesten ta över. Mm. Och det här blev då till en annan diskussion som på något sätt gjorde att jag då som 40-åring insåg då vad det betyder att vara vuxen. Att jag har på något vis tänkt att som vuxen så är man liksom realist. Att man, men man måste dela med det. Medan då Nico lever med en vuxenhet som är som att ja, allt är kaos, allt är ganska jobbigt, men man ska försöka vara glad. För att då mår man bättre.
Mm.
Och det är som två olika vis att se på vuxenhet. Och hans sätt är ju helt klart smartare. Och det är ju egentligen det som Tage Danielsson här säger då, att det är liksom ens skyldighet att hålla glädjen levande. Och att det kan vara tungt, men man måste försöka, för om man ger upp och drunknar i sorgen ökar man världens elände. Så att man måste som spela med i den här charaden, det är det som är att vara vuxen. Håller du med om det?
Ja, det är intressant att du tar upp det, för att det här är väldigt, påminner väldigt mycket om diskussionen som jag har haft med Annika den senaste tiden också. Där hon då är Nico och jag är du i det här fallet. Så att jag har nog också gjort mig skyldig i att jag sliter glädjen, den lilla glädjen som andas tungt och är gul och ser ut att må dåligt, och så slänger jag den ner på det kalla golvet och pekar på den och säger att ser du inte hur lite liv den har. Så att jag känner nog igen det där. Men det är ju svårt också. Alltså på något sätt, det ställer ju krav på en. Alltså också det som Tage Danielsson säger, att ge inte upp och drunkna. Ja, men vad om man inte orkar simma då? Alltså så där att man, det handlar ju om en sån här livssyn som håller upp till en viss gräns. Och sen måste man kanske få tillåtas också att sätta huvud under vattnet en stund åtminstone, för att det blir för tungt att bara trampa.
Ja, alltså alla möjliga situationer som existerar går ju inte att få in under det här Danielssonska paraplyet. Men som livshållning så är det ju helt klart förnuftigt. Alltså ja. Att i allmänhet, så länge det nu bara går, så försök håll glädjen levande.
Men det är väl på något sätt också det där, eller som jag har funderat på, alltså för att jag tenderar ibland att jag blir liksom, jag kan liksom bli till en spindel ibland. Alltså att jag blir liksom helt svart och får 8 armar och ben, och så biter jag och förgiftar min omgivning och klättrar på väggarna och sådär. Och det spelar inte någon roll hur vackert eller hur fint det är, för att jag är en spindel och genom mina segmenterade ögon så ser jag bara svart ondskefullhet. Och det är det enda jag ser och det enda jag kan ta till mig och det är det enda jag sprider. Och då är det ibland liksom bättre att man som spindel klättrar upp för trappan och liksom skjuter nät på dörren, och så bygger man en så här liksom en svart kokong runt sig. Och så är man där tills man märker att efter en timme ungefär så ömsar man kinn och så kommer man ut då som en annan varelse, men som inte har spindelsinnen.
Nu tror jag du blandar ihop det här larvar och spindlar och metamorfos och spindeldjur. Men ja.
Ja, men det var en fantastisk spindel som också kunde göra det. Men i alla fall att man på något sätt att ibland så kanske man hamnar in i en sån här mode att nu kväver jag all glädje runt mig och jag kan inte något åt det. Och då är det kanske bättre att man drar sig undan från sådana som försöker hålla glädjen vid liv. För att om spindeln bara fräser och spottar neonfärgat grönt gift som ryker när det landar på marken, så då är den inte mottaglig.
Ja, och sen om man ska leva med någon så är det, tror jag, viktigt att det inte är två spindlar.
Nej.
Utan att det då är en spindel och så någon sorts, jag vet inte, någon gräshoppa då, som är som så här sorglös och hoppar iväg och har energi. Och det är väl kanske moralen i den här historien och dit som jag nu är på väg, för att Nico har ju rätt, och Janika i det här fallet då har ju rätt i längden. Och Nico har ju som lärt mig också det här under de 14 år som vi har varit tillsammans, att det ändå är som förnuftigt så här, och att man ska kämpa emot den här tröttheten, man ska kämpa emot bekvämligheten och skapa mervärde och glädje i både sitt eget liv och i andra människors liv, för att i längden är det värt det. Och jag har tänkt mycket på det här nu, för under de senaste 8 dagarna har vi hostat 2 fester. Först namngivningsfest för Lycke, och dit var det 30 människor ungefär. Och sen hade jag en födelsedagsfest i helgen dit det kom 50 människor. Och att hosta är någonting som jag började göra efter att jag träffade Nico. För att han är från en familj där det har ordnats alltid mycket fester och kalas, och där man ofta ordnade ganska stort med många gäster, och man gör mat och man liksom satsar på dekorationer och man liksom vill att människor ska trivas. Och så då när jag träffade Nico, så då började vi på hans uppmaning och uppmuntrad av honom ofta ordna fester, inte bara då till födelsedagar och till liksom jul, utan så här, nu ska vi ha valborgsfest och nu ska vi ha att det är din namnsdag, så ordnar vi fest, och nu ska vi ha en fest för att det är liksom höst och så här. Och så, alltså regelbundet ordna saker och ting. Och jag höll på att liksom förgås av utmattning av allt det här ordnandet. Men det var alltid roligt sen när festen hände. Och sen så det här att höra ihop människor och att som skapa de här mötesplatserna för människor. Så i stunden när man ser, alltså när man är där, när alla förberedelser är gjorda, så det är ju otroligt tillfredsställande och liksom underbart att se när det händer. Så att i längden då, att även om alltid då när han kom då med någon ny idé till någon fest, så var min initial reaktion att men hur ska vi orka göra det där, för att liksom vi har ju allt det här nu och med jobbet, och på fredag då har man liksom arbetsveckan är just slut och man vill bara sitta hemma. Men han är bara som att nej, vi ska ordna fest. Och sen så har han alltid rätt. Det är alltid roligt sen när den här festen händer. Och nu hände det så igen. Vi hade 2 fester. En var ju förstås en sån här familjegrej mera då, den här namngivningen. Men att då veckan efter det ordnade en födelsedagsfest, så är, som enligt alla parametrar, så är det inte förnuftigt, för att man är trött och man liksom har just hållit på att baka och gjort mat, och nu ska man då, just när allt har blivit rent i köket, så ska man igen börja göra. Och det var som ett stort motstånd. Men sakeli sen när det var fest och hela huset var fullt, var det så otroligt roligt. Och sen dagen efter, den här sköna känslan över att man har haft en människor nära, och människor har varit glada, och man har diskuterat och man har ätit och skålat och så här. Det är som en otroligt fin känsla. Så att det är ens skyldighet att hosta fester. Det kan vara tungt, men man måste göra det. Om man ger upp och slutar ordna fester, så ökar man världens elände. New York Times hade också en podcast om hosting. De har väl någon sån här serie nu, som jag antar att kommer från att USA är så polariserat och människor träffas inte, och om man träffas så är det ofta för att protestera mot varandra, och man träffas på Thanksgiving och sen så har man bara gräl om politik med sina släktingar och så vidare. Men att som just det viktiga i att ändå mötas och att hosta Och en poäng där var ju just för att många hostar ju inte för att man inte orkar eller för att man upplever att man har inte till exempel en bostad dit människor ryms eller man har inte kapacitet att göra mat eller någonting. Men att just de uppmanar då en att liksom göra det jättelätt för att människor blir glada oberoende. Att han kan ha, det var som ett exempel, alltså någon som varje måndag i 20 år gjorde soppa klockan 5 på eftermiddagen. Och det var alltid samma soppa. Men man fick alltid fara dit och äta soppa. Och så kunde man sitta runt bordet och bara äta soppa och vara tillsammans. Och det här blev som en jätteuppskattad tradition för dem som for dit.
Ja, alltså jag är nog liksom i grund och botten positivt inställd till sånt där. Jag har också för mig att jag skulle ha läst om att det var någon sån här uppsving i såna där lägenhetscaféer. Eller var det någonting under corona det? Alltså sådär att folk börjar sådär att man hostar, att man öppnar upp sitt hem och är sådär att, nej men att jag börjar göra frukost ja, från och med klockan 7. Och så har man då en dyr espressomaskin och man gör jättegoda bullor. Och så kan man liksom fara via den där lägenheten och ta med sig en cappuccino och en god bulle för att man får till jobb. Alltså att man i princip driver ett sorts ett litet café från sitt hem.
Ja, men alltså i och för sig, det där låter ju jobbigt då måste man stiga upp och, som klockan 5:30 och börja baka bullar så att folk som ska kunna komma snabbt förbi och ta med sig en bulle. Men alltså poängen med den där soppan så var väl att det måste inte vara så avancerat. Och just när vi pratar om NetiPaito, att det borde vara som att liksom kom i din NetiPaito och bara liksom...
Men var det inte, alltså det här som du nu beskriver, alltså sådär soppa varje dag klockan 5, är det inte lite sådär som det var förr? Framförallt kanske på mindre orter. Alltså jag tänker liksom vid min mommos. Så då var det ju alltid sådär att det var liksom pärorna och tjuti. Det var liksom lunch och eftermiddag. Och den som råkade dyka upp då i sin NetiPaito så fick det. Att det var sådär underförstått. Och det var liksom samma... Alla hade samma jobb, alla hade samma rutiner, man följde liksom samma klockslag. Så att det var så där, det spelade inte någon roll i vilket hus man var klockan 12 så fick man lunch. Och att det på något sätt, det hörde till. Och så tog man tog ett färskt bröd med sig alltid när man for och så där. Att är det någonting som kanske fanns mera förr det här?
Absolut tror jag det, och det trodde de också i New York Times, att vi har blivit hyperindividualister och vi ska klara oss själva och vi är också jätteutmattade och försjunkna i våra digitala världar. Vi sitter hemma och tittar på streamingtjänster och beställer mat via budtjänster istället för att gå ut, och vi beställer hem våra förnödenheter, matinköp och allting, och vi vill som inte träffa människor. Och man blir van med en sån grej också, och så börjar man känna sig trött och utmattad, och så ökar insatserna då för om man någon gång ska gå ut, att då måste man som göra sig presentabel om man är ovan att göra det, om man har inga kläder. Det är som en ond cirkel, en spiral, och vi är som på botten nu i vår kultur.
Men nu förstår jag också, alltså att även om jag ska vara sådär, nej men att jag ska hålla det här jättelätt, alltså jag kom och ät soppa, så känns det ändå så där att ja, okej, okay, men först måste jag torka bort allt spindelnät från väggarna, och det måste liksom att husen måste göra sig chic och så där, att det är ändå så där, inte det är ju bara så där att ordna det, utan att det måste ju på något sätt, okej, okay, ja, om du på något sätt lever i ett vakuum och det är allt är fixat hela tiden, så då är det bara att öppna dörrarna och kom in, men så är det ju inte oftast. Att det är ändå ett stort steg att hosta, menar jag.
Ja, men det är väl just det där som allt handlar om, att vi idag upplever att det är ett så stort steg och att vi är skyldiga oss själva och våra medmänniskor att strunta i det. Och på riktigt, om du blir bjuden på hoppa någonstans och du ser att det är spindelnät i hörnet, inte det är ju som något som du håller den som hostar som till dess nackdel då. Nu är det ju som ändå den här inbjudan och den här samvaron, och du får soppa och får sitta och diskutera öga mot öga med någon annan. Nu överväger ju det sen om det är råddigt eller om inte servetterna är fint.
Kan man inte kombinera det här med på något sätt den här liksom finska talkoandan då? Alltså det här, jo, jag hostar, jag kokar soppa, men det ser ut, det är ett helvete här hemma. Så jag förväntar mig att ni diskar och att ni skurar och att ni fixar bort spindelnätet. Alltså att man kommer som, ja, ni kommer hit på soppa, men att ni jobbar också för den.
Ja, och så där gjorde man väl också lite förr. Att, ja. Speciellt som, vet du, när någon just hade fått barn och var trött och inte orkade någonting, så får man ett gäng dit och städa hela huset och gjorde mat och tvätta kläder och tvätta fönstren. Så här som hjälptes åt det. Mm. Och som, då fick man ju också vara tillsammans. Det är ju en annan sorts hosting då, att man som organiserar en sån städpatrull då.
Mm.
Men vi är som skyldiga varann att göra det här, fast det är fittigt och svårt.
Ja, nej men jag håller med. Det finns en skyldighet i det. Och det är någonting som både kvinnor och män tycker är coolt.
Ja, så då är det per definition coolt.
Ja. Men borde vi skaffa nät i Pajto då? Att skulle det vara liksom en sån här steg? Alltså på något sätt, jag tänker på det vi inledde med när jag pratade om att det var på revyn jag hade sett nät i Pajto. Det är ju så här sammanhang där man är jätteglad, man skrattar tillsammans, man umgås. Det är liksom en ungdomsförening som hostar. Borde man då ibland alltså klä sig i nät i Pajto bara för att väcka de känslorna hos andra? Där kommer Ted med sin nät i Pajto. Onotorra på det. Och på något sätt att det väcker liksom sådana där glada känslor. Alltså att man håller glädjen vid liv om man ibland går omkring med nätet i Pajto.
No, du har ju redan den här cowboyhatten och revolvern och allting. Du drar ju nog ditt strå till stracken där i Porbo.
Teddokaj, Teddokaj, Teddokaj. Teddokaj.